Du lyssnar på Kärleken är ett tamdjur av Peter Sandström, uppläst av mig, Mattias Björkas. Min hustru tog de flesta färgerna med sig den dag hon lämnade hemmet. Jag skulle minnas det där hur hon stod och petade på sin telefon i köket. På sig hade hon den gröna jackan som hon hade köpt i Vancouver eller Cleveland. På sig hade hon de röda byxorna i sammet, kring halsen en gul skarf. De svarta kängorna, den lila kappsäcken. I ansiktet ett leende som gick rosa. Hennes ögon var bruna. Hon såg koncentrerad ut, som om hon redan hade varit någon annanstans. På ett ställe som hon hade längtat till. Ett mötesrum, en strand, en sval krypta i en väldig klippa. Jag försökte att inte säga något. Mina ord skulle ha varit otillräckliga och billiga i sammanhanget. Jag satt och tittade på henne. Det var kanske 3 meter mellan oss, men det var mycket mera. Jag ville räcka ut min hand mot henne, men jag kunde inte röra mig. Jag satt på en gammal koffert. Jag kunde lika bra ha varit inne i kofferten, redo för transport. Just innan hon öppnade dörren höjde hon blicken och tittade på mig. Det kändes som om hon såg mig. Sedan gjorde hon en nästan omärklig rörelse med läpparna. Det kunde uppfattas som en kyss eller en tyst svordom. Hon gick ut i en bil som väntade på gatan. Bilen var av en äldre modell och mycket rostig. Jag hade ställt mig vid fönstret, tryckte näsan mot rutan som ett barn som ser något underbart på gatan. Kanske ett cirkuståg med vita springare och clowner och jonglörer. Jag såg en röd bil. Det var en Lada eller en Mitsubishi. Jag tänkte att det inte spelade någon roll. Jag såg inte min hustru längre och bilen rullade framåt, långsamt. När den nådde slutet på kvarteret var den inte röd längre. Min pappa sa en gång att man aldrig får lämna en kvinna. Men om man har flera då, frågade jag. Inte heller, sa han. Det är länge sedan, jag var mycket yngre då. Jag tyckte att det lät förunderligt. Senare skulle jag få en aning om vad han hade försökt säga. Och jag skulle tänka att det var en av de få visdomar han någonsin hade försökt ge vidare till mig. Nu var det redan för sent att fråga honom något om detta. Jag var tvungen att dra mina egna slutsatser. Jag stod i det som hade varit vårt kök. Nu såg det ut som ett allmänt utrymme. En kammare för mottagning av människor med sociala fobier eller motoriska störningar, ett rum som väntade på rivning, en plats som spärrats av i väntan på brottsteknisk undersökning. På bordet stod fortfarande några nejlikor i en vas. Nejlikorna var mörka, vasen var ljus. Allt det röda och gröna och blå hade gått med min hustru. Jag visste att mattan var spräcklig. Nu såg den ut som en enda nyans. Gardinen var mörk. Jag sprang till vardagsrummet. Kuddarna i soffan var inte längre röda. Tavlorna smälte in i tapeten. Allt såg så enkelt ut. Under många år innehade min hustru en professur på deltid vid en provinciell högskola i Sverige. Hon kunde vara borta flera veckor i sträck. Hon kom hem ibland. Det kändes lite festligt, det måste jag medge. Hon brukade komma med nattbåten från Stockholm. Jag mötte henne tidigt om morgnarna. Det krävde ändå en del förberedelser. Jag brukade ha väckning vid 5. Jag doftade på hennes kläder, sådana som jag inte hade hunnit tvätta. Jag kände hennes doft i linnen och blusar, i bandanor av siden och skjortor av bomull. Jag torkade damm i köket, bar ut tomma konserver och buteljer, sopade lite vid mattkanter och soffben. Jag satte röda rosor i en vas på bordet, drack kaffe och åt en frukt. Jag putsade skorna, kammade håret, justerade bälte kring midjan. Jag rakade mig, klippte hårstrån ur näsborrarna. Jag stängde av datorn, rafsade ihop en bunt dikter som jag lade i städskrubben. Jag plockade tidningar och böcker i en låda, lade bredspel på hyllor, gned bort en fläck från bordduken. Jag ordnade upp skorna i rader i tamburen. Tyst smög jag ut genom dörren och vandrade mot hamnen och min älskade.